Vi ska alldeles strax läsa ifrån Hebreerbrevet och från slutet av det 11:e kapitlet och en bit in i början av det 12:e kapitlet. Jag vill bara börja med att säga vilken glädje det är för oss, precis som Sandra sa, att få vara här idag. Glädje att få se att det är så många samlade till gudstjänst. Och jag förstår ju att ni har inte kommit hit idag för att lyssna på en bräkande smålänning som ni knappt förstår hälften av vad han säger. Utan ni är ju här för att ni är trogna att mötas när det är gudstjänst. Och det är bra. Fortsätt med det. Det var en fantastisk sång. Och egentligen tänkte jag så här att predikan, det blir egentligen bara en lång liksom överstrykning med så här markeringspenna utav den sången. Och vi kan väl be en bön så att jag inte liksom stryker för hårt, så att det liksom döljs det som Gud vill säga, utan att det får bli Guds ord och inte mina så mycket. Jesus, än en gång så tackar vi dig för att vi får samlas i ditt namn. Tack för att du är här. Vi ber att du ska göra det som du vill göra den här eftermiddagen. Vi lägger den här fortsättningen helt i dina händer. Hjälp oss alla att vara öppna för det som du vill säga. Tala till oss personligt i Jesu namn. Amen. Amen. Ska jag göra så här? Hebreerbrevet 11 och från vers 39 då. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendeskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Amen. En del utav dagens predikan, det är ur en annan predikan som jag hörde för ungefär ett år sedan, och som liksom har levt med så här i bakhuvudet, som jag tror att, jag hoppas i alla fall att ni också har det ibland, att en del predikningar, de liksom, ja, men de var bra i stunden och gör sin nytta, men sen är det ibland man vissa grejer som hugger tag i och ligger liksom i bakhuvudet och man påminns om det ofta. Och det här var en sån predikan. Och här om kvällen när vi låg och skulle somna så for tankarna runt, och så kom tanken att jag ska nog utgå från det på söndag. Så det har fått ligga som en liten grund för predikan idag. Sen utöver det så blir det lite en egen touch på det med sången Löftena kunna ej svika. Så jag har satt det som rubrik idag, Löftena kunna ej svika. Om ni tycker att jag snor ifrån andra och så är det ju egentligen så här att det är ju inte något nytt som vi predikar. Det är ju egentligen något väldigt gammalt. Och samtidigt så är det nytt varje gång. Så att vi tror att det blir någonting nytt på ett sätt idag också. Men jag var ju väldigt mån om idag att ni skulle ha en sångbok i näven. Och det var för att ni kan följa med i den och slå upp nummer 254. Sången Löftena kunna ej svika. Så ska vi ta oss igenom den. Ni vet, ni som läser lite kristen press och så, att det är ju mycket sorg ju, att segertorn inte används så mycket längre och så. Så jag tänkte vi kan väl liksom riktigt grotta ner oss och predika utifrån segertornet, så blir det liksom känna att vi får riktigt så där ordentligt segertorner. Nej, skämt åsido. Men ändå, den här sången är fantastisk. Den är skriven av Levi Petrus, som kom att bli pingströrelsens obestridig ledare från 1900-talets början, när pingstväckelsen bröt fram i Sverige, fram till hans död i princip 1974. Och sången skrevs, första delen av sången, 1913. Hans fru låg sjuk hemma, han var ute på en predikoresa, blev hemkallad. Läkaren sa att vi måste operera direkt. Men de kände då att vi ska inte operera, utan vi ska be istället. Och så gick de in i en tid av bön. Nu rekommenderar inte jag någon att inte lyssna på vad läkare säger, utan gör som doktorn säger. Men sen vet vi genom historien, så dyker upp en och annan som känner att vi ska göra på ett annat sätt. Så de ville i alla fall pröva det här med bön först. Och medan de är i sin bönekamp, så skriver han de två första verserna på den här sången. Och vers 1 då. Löftena kunna ej svika. Nej, de står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Och Mats läste ju här innan i inledningen, till Guds löften har fått sitt ja genom honom. Alltså löftena från Gud är uppfyllda, är beseglade genom Kristi blod. När han dog på korset, så var det som att han verkligen med markeringspenna strök under alla de löften som jag har genom Bibeln. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Fridens tankar, en framtid och ett hopp. Jesus strök under det på korset och sa, det är sant. Därför så dör jag för varenda människa. För att det är det här som jag och min far i himlen har tänkt för dig. När man läser Bibeln och läser alla berättelser, du som kanske har gått i söndagsskola och kan liksom alla de här berättelserna om Noa och Jona, och så vet vi ju hur det slutar. Men de som berättelserna handlar om, de visste ju inte hur det skulle sluta. Det kanske vi inte alltid tänker på, för vi liksom har den där krorren klar för oss redan när vi börjar läsa berättelsen eller börjar höra den. Jag tror det är så för oss i alla fall som uppväxta i kyrkan. Vi liksom, någon börjar berätta och säger att det här är bra. Och så vet vi hur det ska sluta. Men till exempel, hur många dagar regnade det när Noa och hans familj var i arken? Hur många dagar regnade det? 40 dagar, ja. Precis. Det vet ju vi. Men det visste ju inte Noa. Han hade ju inte en kalender och bockade av för varje dag. Nu är vi snart på väg hem, liksom. Nu vet vi här. Nu snart slutar regnet. Utan det bara regnade och regnade och regnade. Och visste ju inte hur länge ska det här hålla på. Kanske regnade i ditt liv just nu. Och du undrar, hur länge ska det här hålla på? Hur länge fortsätter det här regnet? Slutar det aldrig någon gång? Vi vet ju att regnet slutade. Och Gud har gett oss ett löfte på att det ska aldrig regna så mycket någonsin igen. Och vårt löfte som vi har att stå på, det är att regnet kommer att upphöra. Vi vet bara inte när. Det var ingen i Bibeln som visste hur det skulle gå. Men löftena var givna. Och det gav dem uthållighet. Vers 2. Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Medans du stjärnorna räknar, så växer din tro, ditt hopp. Vi blir påminna här i inledningen om att det var 50 år sedan som människan satte sin fot på månen igår. Var det någon mer än jag som satt och tittade på tvn, så var det ganska många dokumentärer om NASAs kamp att nå månen. Var det någon som såg det igår kväll? Det är några som erkänner i alla fall. Det är bra. Visst var det spännande? Apollo-programmet. President Kennedy sa i början på 60-talet: vi ska sätta en människa på månen innan 60-talet är slut. Och man skickade upp den ena raketen efter den andra, tog liksom sig längre och längre ut i rymden. Först var det bara ett steg att ta sig ut i rymden och ta ut en människa i rymden och få hem den igen. Och sen så när man skickade upp Apollo 8, så tänkte man först att den skulle bara åka runt jorden några varv och sen åka hem igen. Men så fick man den här idén att vi borde kunna skicka den runt månen. Visst är vi redo för det? Och så började de här som beslutsfattare om det: jo, men det är vi. Hur är det med ditt team liksom? Hur är det med ditt område? Om det skulle funka. Och så till slut bestämdes: vi skickar iväg han runt månen, den här Apollo 8. Så när de skickar iväg den, så är det egentligen samma raket som sen, eller samma typ av raket ska jag väl säga, som landar på månen sen. Man har med sig till och med månlandare och allting, för man vill se hur reagerar det på sin färd, på sin väg till månen. Och så långt ut i rymden har ju då aldrig någon människa varit tidigare. Det måste varit en hisnande känsla att liksom bara åka iväg. Det berättas om de här att efter, när de har varit åkt några varv runt månen, så märker de att de börjar svara konstigt på frågor. De får liksom upprepa kommandon flera gånger. Så, ja, just det. Och så kommer de ju på, de har ju knappt sovit på 3 dygn. För de är ju så uppe i det liksom. Vi är ute, vi åker runt månen. Så till slut så befaller de, ni måste sova nu så att ni är klara i huvudet. Ingen människa kan, hur mycket man än vill, vara vaken hur länge som helst. Till slut så stänger liksom systemet ner. Och så får de sig i lite sömn och så laddar de för den här tv-sändningen som ska vara juldagsmorgonen 1968. När man ska sända för hela världen uppifrån rymden. Och de får ett uppdrag, de här astronauterna ombord på Apollo 8, att det är ungefär 1 miljard människor som kommer följa den här tv-sändningen. Säg någonting smart. Tänk ut nu så ni inte liksom bara svamlar, utan tänk ut vad ni ska säga. För att aldrig någonsin tidigare så har så många människor hört samma sak samtidigt i direkt sändning. Så tänk ut någonting. Ja, vad skulle man säga? Vad skulle du säga? Och så börjar sändningen. Och man kommer precis fram ifrån månens baksida. Och det blir liksom en jorduppgång. Alltså det blir ju som när vi tittar på när solen går upp. Fast det var jorden som gick upp bakom månen. Vilket i sig är helt unikt, eftersom månen snurrar ju inte. Så att om du står på månen så kan du aldrig se en jorduppgång. Utan det enda sättet att se detta är att runda månens baksida och komma fram igen. Och så sänder de det här i direktsändning. Hela världen ser jorden gå upp bakom månen. Och så plötsligt så hör de Bibeln citeras. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Och så läser man de 10 första verserna i Bibeln, skapelseberättelsen. Och de berättade igår på den här dokumentären att det kunde ju egentligen inte vara mer klockrent än att få proklamera det här. Jag läste någonstans sen att NASA visst hade fått väldigt mycket kritik för det här, och de liksom, Guds liksom perspektivet, och det var tvunget att tonas ner lite på de nästkommande färderna, för att det blev lite för kontroversiellt för en del. Men i alla fall, den juldagsmorgonen 1968 så lästes de här eviga orden: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Varför berättar jag om det här egentligen? Det kan ju vara bara för att man tycker det är så fascinerande och så berättar man om det. Men jag tänker så här. När Gud säger till Abraham: titta upp mot himlen och börja räkna stjärnorna. Så tänker jag att det inte bara är en pedagogisk poäng för Abraham att han ska veta att jag blir ett så stort folk så att det går inte ens att räkna dem. Är det någon här inne som har försökt att räkna stjärnorna? Har ni gjort det? Nu för tiden ser man ju knappt stjärnhimlen längre, för det är ju så ljust överallt. Jag har ju haft förmånen att vara en del i Etiopien, och där släcker de ner på kvällen. Och då ser man stjärnhimlen. Dessutom mycket tidigare än här på sommarhalvåret. Nu syns det ingen stjärnhimmel alls till exempel. Men det är något fascinerande just när man ser den här stjärnhimlen och man får ett annat perspektiv, tänker jag. Jag tänker att det också finns en poäng. Att man grottar ner sig i sina egna bekymmer. Man tittar på sig själv, man tittar på liksom sina egna problem, på sin egen förmåga. Och så glömmer man bort att höja blicken och se uppåt på någonting större. På han som har skapat allt. Och förstå att han som har skapat allt detta, han håller också det i sin hand. Därför håller han ju dig i sin hand. Och du är buren av honom. Och jag tänker att det är också en poäng när Gud säger till Abraham. Det är inte bara börja räkna stjärnor, utan också få ett annat perspektiv. Vi läste innan, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Abraham, han visste inte hur det skulle gå. Men att börja räkna stjärnorna gav honom ett annat perspektiv. Och han fick blicken åt rätt håll igen. Och det gav honom uthållighet tills löftet var uppfyllt. Ja, vi får nog skynda på lite, annars blir det väldigt lång predikan här. Vers 3. Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har, blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Har du varit med om det? Jag tror att många av oss har varit med om det, och en del mer än andra, när det plötsligt blir mörkt. Riktigt mörkt runt omkring oss. Och då menar jag norrländsk vinter, utan det blir mörkt. Kompakt mörker. Jag tänker på Jona. Jona som blev svald av en fisk. Och hur länge var han där? 3 dagar. Det kan liksom, det går att ta lite mer magstöd, så att säga. 3 dagar. Det är okej. 3 dagar var han där. Det vet ju vi. Men det visste ju inte han. Han visste ju inte hur länge mörkret skulle vara. Ibland kan man till och med fundera på, varför tog han inte sitt eget liv? Varför stod han ut i mörkret? Det var så mörkt. Men han gjorde inte det, utan han behöll livsgnistan. Och jag tror att det var genom bön. Bönen som han bad finns i Jona 2. Jag tänker att vi ändå tar tid att läsa kapitel 2 i Jona bok. Herren lät en fisk, stor fisk, slukar Jona. I 3 dagar och 3 nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet, mitt i havet, där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte, jag har fördrivits från dig. Får jag se ditt heliga tempel igen? Vattnet slöt sig om min strupe. Djupet fångade mig. Sjögräs snärjdes kring mitt huvud. Där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o Herre, min Gud, och förde mig upp ur graven. Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste tjänare. Men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från Herren. På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. så bara avslutas det så. Men bönen han ber, det är i mörkret. Där vände han sig till Gud utan att veta hur länge. Hur länge ska jag vara här? Kommer jag ens någonsin komma ut ur det här mörkret? Alltså jag tänker Jona, han fick aldrig ens se ljuset i tunneln, ni vet, som vi brukar prata om. Det är fortfarande mörkt, men jag börjar ana ljuset, utan bara plötsligt så så befann han sig på en strand. Plötsligt så var det ljust igen. Vi vet hur det slutade. Jona visste inte hur länge han skulle vara där. Som en händelse så råkade det bli så här nu. Förra veckan så predikade ju Thomas Sjödin. Men jag hörde en intervju med honom där han nämnde om sin familj och det som de har gått igenom. Och när det var som allra tuffast och de själva inte orkade be, så var det församlingens böner som bar. Och jag tänker att det är precis så det ska vara. Att när det är så mörkt så vi inte själva orkar be, så ber församlingen. Och det bär. Församlingens böner bär. Vers 4. Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnenhet vandrar en gudason härlig. Prövade själ det vet. Får jag ta med er till Daniels bok kapitel 3. Daniels bok kapitel 3 om Sadrak, Mesak och Abednego. Där finns en berättelse som för många av oss är där kung Nebukadnessar, som var kung i Babylonien, dit judar hade deporterats, låter göra en stor staty. Och så skriver han en lag att när orkestern spelar, då ska alla människor böja sig för den här statyn. Så är det bara. Kungen har bestämt. Och om de inte gör det, då ska vi slänga in dem i en brinnande ugn och så eldar vi upp dem. Det var hårda bud. Alla visste vad som gällde. Det fanns ingen där som inte visste vad som gällde. Och så började bandet spela. Och där plötsligt, när alla böjer sig ner, så ser man plötsligt 3 stycken som inte böjer sig, utan som står upprätt. Vi vet inte om de står axel mot axel och uppmuntrar varandra. Nej, men kom igen nu, vi står här. Eller om det var så att de var på olika håll och kanske till slut bara ser att han står fortfarande. Och han står också fortfarande. Och här står jag. Vi vet inte riktigt exakt hur det där gick till. Men vi vet att de 3 vägrar böja sig. Och det här blir känt. Och vi kan hoppa in i den 13:e versen i kapitel 3 i Daniel. Då befallde Nebukadnessar i vred och förbittring att man skulle föra fram de här pojkarna som hette Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? Allt är nu väl om ni faller ner och tillber statyn som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och andra slags instrument. Men om ni inte tillber skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. De vet ju inte hur det här ska sluta. Och ändå säger de så här. Alltså egentligen skulle berättelsen kunna sluta här. Det hade räckt för oss egentligen. Jag tror de flesta av oss känner, så skulle jag vilja vara. Få av oss kanske känner att vi är så. Jag gör det nog sällan i alla fall. Men den där frågan, eller den där liksom, det blir liksom hängande det här, att även om Gud inte skulle göra det som vi vet att han kan göra, så kommer vi ändå inte böja oss. Och det där är tufft. Tänk vad mycket det finns i våra liv där vi vet att Gud skulle kunna gripa in, men av någon anledning så gör han inte det. Vad gör vi med det? Vad gör vi när Gud inte gör det som vi tänker att han kan göra? Vad tillber vi då? Vad böjer vi oss för då? Vad blir min Gud? Vad blir min Gud när han inte gör det som jag vet att han kan göra? Jag tänker att där tar jag rygg på lärjungarna. De säger så här i Johannes kapitel 6, vers 68 och 69 kan vi läsa. När många människor vände sig bort från Jesus, så vände han sig till lärjungarna och frågade, ska ni också gå nu? Då svarar Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Där får vi ta rygg på lärjungarna. Till vem skulle vi gå? När Gud inte gör det som vi vet att han kan. Jag tänker på två bönämnen som jag och Sandra har bett för nästan varje dag under flera år. Du har kanske sådana också som man liksom, man har kanske som en lista, eller man går igenom vissa saker och man suckar till Gud. Och det kanske är långt ifrån alltid de långa bönerna, men man nämner det regelbundet. Och plötsligt för ett tag sedan så svarade Gud faktiskt på ett av dem. Och det var nästan som när Jona blev utspottad på stranden. Vi var nästan inte ens förberedda på det när vi fick höra om det. Va? Är det sant? Jag väljer inte nämna precis vad det handlar om, men vi hade bett för det länge. Och sen, det slår oss fortfarande när vi liksom nu helt plötsligt så, ja just det, vi måste ju tacka för det nu. Vi ber ju inte för det längre, utan vi tackar ju för det. Men så har vi fortfarande det andra, som vi också tycker är så svårt. Och vi undrar varför. Hur hanterar vi det? Någonstans mitt i allting så får vi lita på att Gud har kontroll. Vi vet vad Gud kan göra. Men även om han inte gör det, så kommer vi aldrig tillbe din Gud, o kung Nebukadnessar. Vi fortsätter läsa i Daniel 3. Från vers 19. Det här kan man faktiskt förstå. För att kung Nebukadnessar är ju redan upprörd. Och så står det så här. Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abednego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands dessa, iförda sina underkläder, livrockar, mässor och andra kläder, och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit oerhört starkt upphettad, blev de män som förde Sadrak, Mesak och Abednego dit upp själva dödade av eldslågorna. När de kastade de tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar, var det inte tre män vi band och kastade i elden? Då svarade kungen, jo visst, o kung, sa han. Ändå ser jag nu fyra män gå lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudason. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade, Sadrak, Mesak, Abednego, ni, den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då gick Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden. Och satrapperna, landshövdingarna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att håret på deras huvuden inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Du kanske känner att du befinner dig i en eld just nu. Och du vet inte hur ska det här sluta. Du kanske känner dig bunden. Vad det än må vara av. Men tänk att det enda som brann upp i den ugnen de kastades, det var det som höll dem fångna. Repen. Det enda som brann upp var det som höll dem fångna. Elden, i elden så blev de faktiskt befriade. Jag tänker också att det som är så starkt med den här berättelsen, det är ju att om det nu var Jesus eller en ängel eller vem det nu var. Jag själv tror att det var Jesus som gick där i elden tillsammans med dem. Det var att de var inte där själva. Och jag tänker att det här är ett löfte till oss. När vi går igenom tuffa passager i livet så är vi inte själva. Jesus har ju egentligen aldrig lovat oss att bli befriade från tuffa saker i livet. Att bli befriade från lidande. Vi har inget löfte om det. Inte på den här jorden. Men vi har löfte om att han är med oss i lidandet. I de situationerna, i de tuffa passagerna. Och de luktade inte ens rök när de kom ut. Och jag tänker att den kamp som du har kämpat, eller har kämpat, som du tänker, det här kommer definiera resten av mitt liv. Så tänker jag att det är inte alls så. För att när din kamp är slut och du kliver ut ur ugnen så känner du inte ens lukten av ditt gamla liv innan. Elden gör dig fri. Det är ju så märkligt, den här kungen, kung Nebukadnessar, han frågar först, vad finns det för en gud som ska rädda er från mig? Och sen så tvärvände han och så säger han, det har aldrig funnits en gud som gjort en räddning som denna. Det är som att hela omgivningen förändrades efter denna brand och efter denna situation. Men de tre vännerna, de visste inte hur det skulle sluta. Men de visste att Gud aldrig kommer att överge oss. Det var det som gav dem tro. Det var det som gav dem hopp. Vers 5. Tro när dig vännerna svika. Tro när blott en står kvar. Jesus din vän skall dig följa alla, ja alla dag. Som jag nämnde i början här så skrevs de två första verserna när Levi Petrus fru Lydia var sjuk. De fyra sista De skrevs under en tid när Levi Petrus och den församling som han ledde upplevde mycket förföljelse. Det var mycket skriverier i media, gamla vänner svek, han kände sig ensam och utlämnad. Och ibland kan vi känna igen oss i det kanske, ensamheten, att vara utlämnad. De som vi hade litat på, de som vi hade tänkt skulle hjälpa oss, fanns plötsligt inte där längre. Och vi kanske inte vet varför, eller vi kanske har ett olika perspektiv på saker och allt det här liksom. Men i den här ensamheten. Och den här versen bara egentligen stryker ju under det här, att ingen i Bibeln visste ju hur det skulle sluta. Men de visste att Gud hade lovat och inte överge dem. Det gav dem tro och hopp att fortsätta. Och det som Jesus har sagt till oss genom sitt ord. Det var det som han sa, det är det sista han säger i Matteus evangelium. Matteus 28 och i 20 versen, det absolut sista. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är ett löfte ifrån Jesus själv. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vers 6. Tro under allt som dig möter. Snart du ju hemma är. Då skall i åskådning bytas det som du trodde här. Och det där passar ju egentligen väldigt bra ihop. Det gör ju allting, men vi kan ta refrängen på en gång. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna att löftena, de står kvar. Andra Petrus brev. Andra Petrus brev kapitel 3, vers 11-13. Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och detta är ju egentligen vårt största löfte och vårt största hopp. Att vi vet faktiskt hur det kommer sluta till slut. Vi vet inte hur livet ser ut här så länge vi vandrar på jorden. Men vi har faktiskt fått ett löfte om hur det kommer att sluta en dag. En dag så kommer vi finnas i fridens rike. Där inga tårar finns mer, där inget lidande finns mer. Då är kampen över. Det har vi löfte på. Och det är vårt hopp. Och det är inget litet hopp. Det är ju ett enormt hopp. När nära och kära rycks ifrån oss, så är det ju en stor smärta och sorg för oss. Men samtidigt så är det ju en seger. När de är hemma. När de är hemma. Och det kan aldrig vara djävulens verk när någon får flytta hem till Jesus. Därför att det är ju Jesus som vandrar med på vägen hem till himlen. Och det där är ju så svårt för oss att se mitt i sorgen, mitt i allt. Men ändå så vill jag bara uppmuntra oss att ha det perspektivet också. Det är också en seger. Även om det är allt det här andra också, så är det en seger. Alla berättelser i Bibeln. Vi vet hur de slutar. Men de de handlar om visste inte hur det skulle sluta. Och det är ju det som är tro. Att sätta sin tro till Jesus. Han som vet hur det slutar. För att jag har ju sagt innan att ingen visste hur det skulle sluta. Men det är ju inte riktigt sant egentligen. För det finns ju en människa som har vandrat på den här jorden som visste hur det skulle sluta. Jesus. Och ändå så valde han att komma hit. Innan han ens påbörjade sin resa till jorden. Efter alla försöksraketer med profeter och alla förelöpare och allt det här för att knyta ihop bilden med rymdfärder. Så valde han ändå att komma hit fast han visste hur det skulle sluta. Romarbrevet 5 från början där. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu vunnit försoningen. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han visste att han hade ett kors att vänta på jorden och ändå kom han. Det är kärlek ifrån Gud. Gud, han har inte lovat oss ett problemfritt liv. Men han har lovat att vara med oss. Amen. Jesus, du vet precis vad var och en av oss går igenom eller har gått igenom. Jesus, jag ber att du just nu skulle ge hopp där det kanske är hopplöst, Jesus. Jag ber att du ska ge ljus där det är mörker. Jag ber, Herre, att man ska få uppleva hur regnet slutar. Jesus, jag ber om ett hopp. I Jesu namn. Amen.